Tack ska ni ha, lovsångare. Roligt att se er allesammans här idag. Vi inledde ju för en vecka sedan, är det väl nu, lite drygt. Nej, det är två veckor sedan. Så inledde jag vår nya serie ur Romarbrevet. Och jag ska fortsätta med del två här idag. Det har varit en väldigt spännande sommar att läsa Romarbrevet. Nog för att jag har läst Romarbrevet tidigare, men jag har aldrig vågat predika på det här sättet ur Romarbrevet som jag gör nu. Därför känns det väldigt, väldigt, väldigt spännande. Lite grann för dig som inte var här på den söndagen då vi inledde, så kommer vi att under den här hösten tala ur Romarbrevet, predika ur Romarbrevet. Det brev som Paulus skrev till en församling som han inte själv hade startat, utan han skrev till en församling där många som han inte ens kände. Därför att han ville göra Rom till sitt nya utgångspunkt för sina missionsresor som han planerat i Spanien. Det var nämligen så att Jesus hade sagt: gå till jordens yttersta gräns. Och yttersta gränsen på den tiden, i den världsbilden, det var Spanien. Och längre bort kunde man inte komma. Och hans tidigare bas var väldigt långt därifrån. Så då, därför tänkte han att han skulle skapa sin nya utsändningsbas från Rom. Så vi sa det tidigare, eller förra gången, att han skriver egentligen: hej, jag heter Paulus och det här är mitt budskap. Han skriver inte för att korrigera någon specifik situation, utan han skriver det för att presentera: det här tror jag på, det här är det som det evangelium som jag predikar. Och som han säger i Romarbrevets första kapitel och vers 16: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Först och främst juden och sen greken. För dig som har kanske varit i ungdomsarbete eller församling generellt så här, så kanske använt den här versen för att du ska som få lite frimodighet att du inte ska skämmas i skolan för att du är en kristen. Så har jag hört den här versen användas många gånger, och det kanske i och för sig inte något stort fel i det. Men jag tror att den här versen är större än så. Därför Paulus säger att evangelium, det är Guds kraft till frälsning. Det är evangelium som du behöver förstå, som du behöver få gripa tag i, som du behöver få bygga ditt liv på, därför att det är det som håller och det är det vi ska dyka in i här. Paulus brev till romarna innehåller tre delar. Först är det han ställer en diagnos i det första till tredje kapitlet. Hur är det ställt med oss? Och det är där vi är nu. Så att det kan bli ganska besvärligt idag. Men i alla fall, vi hoppas att det ska bli bättre. När vi kommer speciellt till Rombrevet, mitten av det tredje kapitlet, då börjar han tala om befrielsen, alltså lösningen till den situation som vi befinner oss i. Och från kapitel 12 och framåt så beskriver han hur ett verkligt kristet liv ska se ut. Dit kommer vi inte före julen, tror jag. Så ha tålamod. Men jag vill uppmana dig under den här tiden att läs Romarbrevet. Dyk in. Det är ju inte så att du behöver vara så här spännande. Hur ska det gå i slutet? Därför att du har boken hemma. Så du kan läsa den redan nu. Så läs och studera Romarbrevet. Också du som är lifeledare och i lifegrupper. Låt den här tiden vara en tid också där ni kring Romarbrevet. För det blir en väldigt spännande resa. Så nu ska vi ta oss an del två. Så därför uppmanar jag dig som Augustinus: ta upp, läs, men håll i hatten. Därför att det här kommer att bli en bumpy road. Jag säger det att det är redan från början. Det är lite varningstext här nu från början. Därför att jag hoppas att du ska bli lite anfäktad och lite besvärad under den här predikan. Åtminstone har jag varit det när jag har förberett er. Men nu ska vi gå vidare. Höst betyder för oss att det börjar knappra på mellanbottnen. Det är nämligen så att på Söderfjärden, där vi bor på kanten, där bor 3,5 miljard sorkar och möss under sommaren. Och de här 3,5 miljarderna sorkarna och mössen, de ska ha ett hem till vintern. Och av någon anledning så har några av dem fått för sig att vårt hem är ett bra sånt. Så vi gör så att vi, då de kommer, så gillar vi mössfällor. Och när de kommer i en stor skara så kan man ta en 4, 5, 6 stycken på en vecka. Och det är ganska bra, för att när de har sänt in 6 spejare och ingen kommer tillbaks, då drar de den slutsatsen, det här är ingen bra plats, och så lämnar de oss i fred för resten av vintern. Men om man inte tar dem där i början, då har man problem med möss och sorka precis hela vintern. Så det är våran strategi. Vad har det med Rombrevet att göra? Kan man fundera. Ja, det är nämligen så att Paul, ni vet, en musfälla, den är ju attraktiv därför att det finns någonting där som musen vill ha. Eller hur? Den här ostbiten. Den här ostbiten är något som lockar musen, och sen när den lägger sina små gulliga fötter där på fällan, så faller den där grejen ner och så ptjunk, så slår musfällan fast. Jag hoppas det är inte för grafiskt för dig. Men så fungerar en musfälla. Lite grann gör faktiskt Paulus i det här som vi ska läsa om nu. När han beskriver hur livet utan Gud ser ut, så ska vi läsa tillsammans i Rombrevets första kapitel och den 18:e versen. Vi ska se om vi får, jag kan hända att jag har fel bibelställe där. Oh, nej, det står rätt bra. Så står det så här: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat för dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörker sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Paulus talade här till människor som känner till den judiska traditionen. Det är inte bara judar, men många judar som känner till det, Simon, på vilket sätt han skriver Romarbrevet. Och vad heter det här? Den här retoriken som han lägger fram i de här verserna vi läst, det var ett väldigt känt sätt för det judiska samhället att framställa juden och hedningen. Det finns ett nästan exakt likadant ställe i en av de här apokryfiska böckerna. Känner ni till dem? Apokryfiska böckerna, vet ni dem? Det är gamla testamentliga böcker som inte finns och som vi inte heller tror att ska finnas i Bibeln. Det är inte någonting vi tror att det på det sättet är någonting som vi undervisar ur. Men som så många andra böcker som inte finns i Bibeln, så finns det väldigt mycket som man kan lära sig av den. Och det finns exakt samma sak, så säger Salomo här. Han talar om de här ohjälpliga dårarna som inte visste någonting om Gud. Han talar om hur ömkliga de är och deras avgudar som inte kan hjälpa dem. Och så vidare och så vidare. I Salomos vishet finns det här i kapitel 13 och kapitel 14. Men så i kapitel 15 så säger han så här: Men du, vår Gud, är god och sann. Du är tålmodig och styr i barmhärtighet. Även om vi syndar så tillhör vi dig, och eftersom vi vet vad du förmår. Men vi kommer inte att synda, eftersom vi vet att vi räknas som din egendom. Och så här ställer man upp skillnaden mellan juden och hedningen. Och när Paulus börjar den här berättelsen, så tänker allihop, ja, nu vet vi vad som ska komma. Han talar om, och man nickar, och man håller med att så här är det, såna här är de. Och jag tog mig faktiskt för att räkna, jag brukar göra det ibland som ni vet, räkna antalet dom. Och i Rombrevet 1 och från vers 18 tills Rombrevet 1 slut, så säger han 24 gånger det. Det och de, såna här är de, och såna här är de, och se vad hemska, ni vet, lite sådär skandal, och se vad hemska de är och så vidare. Och alla nickar och alla tycker att ja, men sådär är det. Sådär är det ju ibland i församlingen. Eller hur? Va? Nähä. Va? Och det är nog så hemskt i världen, eller hur? Människorna i världen, och det är nog så mycket ondska och så vidare. Och underförstått att vi är nog kanske lite bättre. Och han lägger fram den här satsen väldigt, väldigt tydligt. Men när allihop väntar på att nu kommer det. Nu kommer de förlösande ordet där han ska berätta om hur bra vi är och hur duktiga vi är. Eller hur bra vi är som finns i församlingen. Vi kan ju ta också den bilden. Kanske vi ska ta den bilden lite grann, så kommer det lite närmare hem. när alla är beredda på det här, när han har lagt ut texten riktigt mycket i det första kapitlet i slutet där, och sagt hur oändligt dumma och hur oändligt onda de är, så kommer Romarbrevet. Ni vet, efter Romarbrevet kapitel 1 så kommer Romarbrevet kapitel 2. Visst? Gör det i din bibel? Bra. Och sen i Rom, då han tar sats på nytt igen och som på något sätt ska bekräfta allt det här, så ändrar, då slår råttfällan fast. Så nu har alla nappat på ostbiten. Alla står där och mumsar och tycker det här var jättegott. Ja, se hur eländigt det är runt omkring oss, och se vad världen är förfallen. Så säger Paulus så här: därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Och vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Jag ska se här nu var. Menar du att du ska undkomma Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du Guds storhet? Eller Guds godhet, mildhet och tålamod, och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Ups! Här kommer mössfällan nu fastslagen, så det bara svischade om det en gång. Vad är det här för någonting? Det var ju så mycket roligare när vi talar om vi och det. När vi talar om vi som är innanför och vi som har det bra och mysigt och sjunger kumbaya och sitter runt lägerelden och tycker att det är trevligt. Mitt i allt så kommer Paulus och ett ganska aggressivt påhopp och säger: hör du är fullständigt utan ursäkt. Vem du än är som dömer. Och så går han och säger, när han har talat om de här hemska människorna som syndar, han säger: du gör samma. Nej, inte läge för hej. Så ska man säga. Men i alla fall, så är det. Därför att vi är så experter på att tala om vi och dem. Vi är experter på att säga att de skulle behöva. Ibland när du lyssnar på predikningar och man talar om saker, ja, och jag önskar nog att den här vore här så att han skulle höra det här. Eller hur? Men nu riktas blickarna rakt på dig. Detsamma händer med Jesaja. Ni vet profeten Jesaja i Gamla testamentet. I Jesaja, det femte kapitlet, så säger Jesaja ett ord som kommer här på skärmen väldigt många gånger. Han säger: ve dem. Ve dem, exakt. Vad betyder det? Ve dem. Vad skulle vi översätta det till nutids svenska? Oj, arma det söta. hemskt med de här. Han säger: ve dem som jagar efter starka drycker. Han säger: ve dem som ljuger. Ve dem som kallar ont för gott. Ve dem som håller sig själva för kloka. Han lägger ut texten, laddar på där och lägger ut allt det här. Sen så går Jesaja in i templet. Sen får Jesaja möta Gud. Och nu är det en helt annan Jesaja som tar till orda. I Jesaja 6:5 så står det så här: då sa jag: ve mig, jag förgås. För jag är en man som har orena läppar, och jag bor ibland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Nu var det inte längre intressant att börja jämföra. Ja, mina läppar är nog lite smutsiga, men oj söta, hur dina läppar ser ut. Va? Vad har du varit? Nu var det inte intressant överhuvudtaget längre att försöka se var någonstans på stegen befinner jag mig. Hur duktig har jag blivit? Utan det var bara en sak som kommer profetens läppar och säger: ve mig, jag förgås. För jag har orena läppar. Därför att han hade jämfört sig med standarden. Eller hur? Han hade jämfört sig med den enda måttstock som finns, nämligen Gud. Och du vet, när vi jämför oss med Gud, så finns det bara ett ord som försvann. Det finns bara ett ord och det är ve mig. Jag räcker inte till, ve mig. Jag förgås för jag har orena läppar. I Guds ljus har vi alla samma problem. Okej? I Guds ljus så finns det inga duktiga barn och mindre duktiga barn. I Guds ljus så finns det bara syndare. Eller hur? Eller äger du en rättfärdighet här där du sitter här nu så du ska kunna mäta dig med Gud? Har du det? Nej, exakt. Du har inte. Vi har alla samma problem. Om inte du och jag har sett det här så betyder det bara att vi har inte gjort som Jesaja. Vi har inte gått in i templet. Va? Du vet, om du vill verka bra att springa så ska du träna med någon som är sämre än dig själv. Eller hur? Jag menar, du springer 100 meter på 23.08. Va? För en del säger inte något, men det är ganska långsamt. Och så tränar du med någon som springer på 43.08 100 meter. Tänk, wow, jag är jättebra. Ändå till så ställer dig på startsträcke med de som verkligen springer 100 meter. Va? När du är uppe i startgroparna, då är de spräckt målsnöre. Och du inser, kanske jag är inte så bra ändå. Så det beror på vem du jämför. I Guds ljus så har vi alla samma problem. I Guds ljus så är det inte, ja, men jag har kommit så här högt på stegen. Eller jag har kommit så här högt. Vem har kommit högst? Det här är en helt otrolig taktik av Paulus. Inte så ovanlig, om jag får säga. Han var en rackare, absolut. Man visste aldrig då han la upp bollen att vart kommer han till slå. För det kommer att flyga någonstans i alla fall. Men han säger att synd är inte bara vissas problem. Hallå? Du som sitter här och ser ut som du ska ha det, ha kopparna i raka rader i dina skåp. Va? Synd är inte bara vissas problem, utan vi har alla samma problem. Tror du att du klarar dig, säger Paulus? Nej, du är lika skyldig som alla andra. Vem tror du att du är egentligen? Va? Vem, det är det han säger. Vem tror du att du är när du dömer? Hallå, det kan hända att jag blir lite upprörd här, men det är inte för att jag blir arg på dig, utan mera företeelsen. Va? Vem tror du att du är när du dömer eller har en kommentar om någonting eller om någon? Va? För du är ju precis likadan. Nej, det är läge för dig. Jo, det är precis vad det är. Att döma andra, det är avguderi. Därför att när du dömer andra så sätter du dig på stolen som enbart tillhör en i universum. Och det är Gud. Det finns bara en som kan och kommer att döma. Och det är den levande Guden. Vet varför? Jo, för att kunna döma så måste du vara fri själv. Hänger du med? För att kunna döma, ja, men jag kan ju inte vara domare och så är jag också självförbrytare. Det går ju till en viss tid, sen så kommer man på Hylainen eller Hustadsbladet eller någon annanstans. Va? Han som var domare, han är ju självskurk, han är ju själv bankrån eller vad som helst. Det går inte att vara domare, det finns bara en som kan vara domare, tack och lov. Och det är Gudfadern själv. Så när du sätter dig på domarsäten, då har du satt dig på helt fel ställe. Och det är det som Paulus säger, att genom ditt hårda obotfärdiga hjärta så samlar du vrede över dig till vredens dag. Och det låter inte bra. Men sen kommer vi vidare, när vi går vidare i kapitel 2 i Rombrevet, så kan man tycka att, ja, men är det inte så här? Och det här är, nu ska jag säga att det är en hemlighet, okej? Okay? Jag vet inte hur mycket pengar du gav i kollekten idag. Men du får det för samma pris. Okej? Okay? Den här hemligheten får du för samma pris. Du behöver inte betala extra, men du får den. För det här, allvarligt talat, det här är en av de absolut största hemligheterna. Det absolut största misstaget vi gör när vi läser Guds ord. Och det spelar ingen roll om du har varit frälst en vecka eller om du har varit frälst 73 år. Jag är uppväxt i kyrkan och jag har gått på den här lögnen så många gånger. Jag gör det fortfarande. Men för man kan tänka sig så här. Om man läser vidare i det andra kapitlet och den sjätte versen, att uppmanas vi inte att förtjäna Guds nåd? Ja, men lyssna här. Står det att på den här dagen då, som då han samlar vrede, så står det, han ska ge var och en efter hans, vadå? Gärningar. Ups. Va? Ja, jag visste ju att det var nog så att man blir frälst av nåd, men sen ska man nog ta sig i kragan och visa att man duger. Han ska ge var och en efter sina gärningar evigt liv. Och den som uthålligt gör det goda och söker härlighet och ära och odödlighet, men vrede och dom, och de som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och över greken. Men härlighet och ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden, så också över greken. Det där låter inte så riktigt ut som nådens evangelium. Eller hur? Det var ju nåd, det var ju kärlek. Va? Va? Gud var ju kärlek. Hur blir det här nu? Vad behöver du göra? Man kan ställa den här frågan. Vad behöver du göra för att få evigt liv? Vad behöver du göra för att Gud på den där dagen ska lägga den här godkändstämpeln i ändan på dig, och om du säger mamma, på rätt ställe? Va? Vad ska du göra? Jo, men det står ju här. Här kommer svaret. Vem är det? Jo, du ska vara uthållig att göra det goda. Du ska alltid söka härlighet och ära och odödlighet. Du ska göra det goda, du ska göra allting till Guds ära hela tiden. Gör du det? Va? Ja, men då är det ju kris. Va? Ja, men vi läser ju just det. Och det här var en av de snälla ställena i Nya Testamentet. Nu talar vi inte om någon gammaltestamentlig argsint profet som kommer med eld och svavel, utan nu talar vi om Nya Testamentet. Vad han säger egentligen är att vill du ha Guds godkännande, så skall du vara perfekt. Nej, säger han. Jo, vet, till och med Jesus säger det. Han säger i Matteus 5:48, säger han, var alltså fullkomliga som er far i himlen är fullkomlig. Det här är Jesus som säger det. Han säger det där var bara citatet i Matteus, han säger det i Lukas och han säger det också i Markus. Hur många av er klarar det nu då? Nu ska man inte bara söka det goda, utan nu ska man vara fullkomlig. Jag menar, nu ska vi nog lägga stegen in här ganska snabbt och se av oss vem av oss som kommer till taket. Men det här är ju Bibeln, eller hur? Vi måste ju förstå, vi kan inte bara säga som den där Närpesbon i grinden i Dragsvik då det kom in för sent. Nej, det är några kängator bara. Det går inte, det är Bibeln vi talar om, det är Gud som är rättfärdig vi talar om. Vad tror du han menar med det? Vi är så glada att vi inte lever i gamla förbundet, eller hur? Visst är vi glada för det? Ja, tack och lov. Bra. Utan vi är så glada att vi bara har fått ett bud, eller egentligen ett och ett halvt eller två. Va? Ett och ett halvt. I Lukas, Lukas, det här är bara ett, det finns ju alla evangelier egentligen. Lukas 10:27. Och det är bara ett och ett halvt. Han säger så här, det här är budet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Det här är budet som går igen i Nya Testamentet. Tror du att du klarar det? Du ska älska Herren av hela hjärtat, av hela din själ och hela tiden. Va? Visst står det så? Jesus säger det. Han säger det exakt. Han ställer den frågan. Vad är det främsta budet? Det är det han ställer den frågan i Lukas. Vad är det främsta budet? Ja, men det är sant. Det är rätt, säger Jesus. Det här går ju inte ihop. Därför att nu är alla av oss, åtminstone i den här salen, under fördömelsen. Eller hur? Därför att ingen av oss klarar av att hela hjärtat, hela själen, hela tiden. Ni vet, jag har sagt ibland när vi sjunger de här lovsångarna, att varje andetag så vill jag prisa dig. Jag är ju glad om vart 25:e andetag. Då är det en riktigt, riktigt superbra dag. Om vart 25:e andetag så prisar jag Jesus. Det är ju många andetag som är ack och ve, och så är det många andra andetag som är lite åsikter om dig och hur dan du är och du som sov på gudstjänsten och så vidare. Så vidare. Va? Det finns många såna andetag. Hela hjärtat, hela tiden, hela själen, all min kraft. Och så måste jag älska min nästa som mig själv. Finns inte en chans, inte ens på en bra dag. Eller hur? Inte ens när det är medvind, nedförsbacke, solen i ryggen, hemlängd, allt på ett enda dag. Det går inte. Exakt. Nu börjar du förstå lite grann. Du börjar förstå hemligheten i Paulus, i Jesus, i Petrus, i allt vad de säger när de radar upp det här. När vi läser Bergspredikan, Bergspredikan, så tänker vi, ibland säger också i profana sammanhang att Jesus var en god lärare, han var inte så hård som i Gamla testamentet. Läs Bergspredikan, han spänner ju fiolen tills det finns inga strängar kvar överhuvudtaget, allt har strittat. Eller hur? Men det är ju så. Han säger, ni säger, och det här kan bli långt, är ni beredda på det? Bra. Ni har fullmakt in blanco. Ni säger att du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er att om du ens har tittat, sett på någon och lustat efter någon, så har du i ditt hjärta begått äktenskapsbrott med henne. Jesus spänner och lägger det inte bara på utsidan, utan lägger det på insidan. Om du vill uppfylla det här så krävs det att du är perfekt. Inte bara på utsidan, utan som vi ibland kan göra det rätta med långa tänder. Hallå? Har du gjort det någon gång? Om du har varit barn så vet du att du har städat ditt rum, bäddat din säng med långa tänder. Eller hur? Ibland så gör du saker i kyrkan med långa tänder. Det är fullständigt diskvalificerat i Jesu ögon. Inte det med bädda säng. Bäddar du din säng med långa tänder eller halvlånga? Vilken längd från? Det spelar inte någon roll. Men inte här. Det handlar inte om att göra det rätta med långa tänder. Du måste till och med också vilja det med hela ditt hjärta hela tiden. Är det tillräckligt hårt för dig? Va? För det här, en del har sagt så här. Jo, men ni talar så mycket om nåd. Det blir bara en billig nåd. Va? Jesus älskar att gör vad du vill, det blir bara en billig nåd. Det är ingen risk för billig nåd. Men det är stor risk för billig lag. Eller hur? För när du hör det här så säger du så här: men jag är ju bara en människa. Va? Jag är bara en människa. Eller hur? Så det ska betyda någonting. Va? Vi försöker komma runt problemet och så säger vi sådana här, ursäkta nu, idiotiska saker. Där vi kommer att säga så här åt någon: ja, men gör du ditt bästa. Vad är det för trams? Det var inte ditt bästa han var ute efter. Det var hela hjärtat, hela tiden, alla dagar. Gör du ditt bästa. Gör så gott du kan. Och så går vi hela tiden och tänker, ja, men det räcker inte. Jag gör nog inte så gott jag kan. Jag är nog en dålig kristen, ja. Va? Om du gör ditt, så gör Gud sitt. Fullständigt nonsens. Visa bibelställe på det. Ja? Om du gör ditt, så då gör Gud sitt. Det här kommer vi med. Det här känner vi igen hur bra som helst. Därför att vi kan ju inte vara perfekta. Vi gör tron därför till ett program för goda människor så att man kan bli lite bättre. Känner det lite bättre, ja, men jag har nu i alla fall gjort det här, eller jag har nu i alla fall läst Bibeln eller någonting annat. När evangelium är till för dem som insett att de misslyckats i sina försök att vara goda. för dem evangelium tillför. Jesus säger när han får frågan, den här farisén kommer till natten och säger: gode mästare. Va? Säger Jesus. Matteus 10:18. Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Här ser du, och eftersom Bibeln inte motsäger sig själv, så det här som Paulus säger, det egentligen, om man lite spänner på det, så kan man nästan kalla det ironi. Va? Som Jesus säger: var fullkomliga som er himmelske fader är fullkomlig. Det är ungefär som, det är ju nästan sarkastiskt. Eller hur? För Jesus själv vet att det är inte ens möjligt. För sen säger han: vem är ens god utom Gud alena? Här kommer vi till den oundvikliga konklusionen som är Paulus hela point. Att vi är alla skyldiga. Vi står alla under skuld. Kyrkfolk är lika skyldiga som icke-kyrkfolk. Juden är lika skyldig som hedningen. Eller hur? Eller har juden en bussefil in i himmelriket? Va? Nej. Finns ingen bussefil. Man ska vara ganska gammal för att känna igen den där reklamen. Det var reklam för Lotto en gång i tiden. Så var det två filer som var helt fullproppa och stockade. Så var det en fil som var helt ledig där det stod busse. Och så kom han med sin Volvo 242 och så körde den. För då hade han vunnit på Lotto, så då hade han en egen fil som han hade köpt åt sig. Så av det kommer det här ordet bussefil. Det finns ingen bussefil, vare sig för juden eller för någon annan. Vare sig för kyrkgående människor eller någon annan. Vi står alla under samma dom. Noah drack sig full nästan genast efter att Gud har räddat honom när hela världen gick under. Abraham, en avgudadyrkare från Ur, sa att hans fru var hans syster för att rädda sitt eget skinn. David hade sex med en gift kvinna, och för att täcka över det dödade han hennes man. Israel gjorde en guldkalv och tillbad den 40 dagar efter att Gud hade räddat dem från Egypten genom en av världshistoriens största under. När vi läser och tror att Bibeln och Gamla testamentets människor är någon sorts hjältar som vi ska efterapa, så har vi ju missat fullständigt vad det handlar om. Hallå? Mördare och drinkare och fega typer. Det är väl ingenting att efterapa. Gamla testamentets berättelse, den här kvoten här nu stulli. Gamla testamentets berättelse är en berättelse om syndare som är i desperat behov av en Gud som är full av nåd. Det är det berättas om. Inte någon sorts hjälte som du ska nå upp till någon gång. Paulus tar alla argument från juden och säger: juden är inte bättre än någon annan. Och om vi för min predikans skull omskriver det här till församlingen, till den kristne, så blir den kristne lika skyldig som den icke-kristne. Och du kan säga: det där är väl hedelse om något. Nej, det är inte det. Det är det vad Paulus skriver i sitt brev. Du är utan ursäkt därför att du handlar likadant. Hoppas du får lite grann att tänka på här. Annars, jag vet inte vad jag ska säga åt dig snart för att du ska få någonting att tänka. Men jag tror att det här är ganska bra stoff. Skulden i församlingen är lika stor som utanför församlingen. Vi är inte bättre på det sättet eftersom Gud ser till hjärtat. Vi tenderar alltid att försköna historien. Så gjorde också judarna. Det var därför som det här Rombrev 1:23, där de bytte ut den osynliga gudens härlighet mot djur och så vidare. Så är ett direkt citat ur psalm 106. Där det står att de gjorde en kalv vid Horeb och tillbad avgudabilden. Sin härlighet bytte det ut mot bilder av en oxe som äter gräs. Det glömde Gud, sin frälsare, som har gjort så stora ting i Egypten. Jesus säger själv om Israel: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar, men ni ville inte. Va? Låter inte så jättebra. Så har vi också gjort när vi skriver om det till den kristna församlingen. Har du läst lite kyrkohistoria? Va? Läs inte på en dålig dag. Det är ingen muntar läsning. Kyrkohistorien är full av elände. För att lite provocera dig, vi här i svensk Finland på 90-talet så slog det vissa topporna ur det om lite lovsång eller segertoner. Bingo. Ja. Nu blir det lite kämpigt, för nu kommer du lite närmare, vet du. Ja, kanske inte för dig som är 13, men i alla fall. Men i alla fall. Vi är avgudadyrkare som tillber det skapade framom skaparen. Därför att vi är fallna människor. Så mycket av vår identitet ligger i vår åsikt att vi är bättre än andra. Och så mycket av vårt försök att rättfärdiga oss inför Gud är bygger på att vi är nog inte bättre än någon annan troende eller de som finns där ute i världen. Paulus ser till att all möjlighet till egen rättfärdighet försvinner. Det kan kännas rätt så bra. Får någon risk för att vi får dela upp det här med Marina Siegfrieds som fyller år idag. Ge henne en stor applåd. Jag måste få lite break där, för att det kan hända att vi inte hinner med det här idag. Men spelar det någon roll? Vi har ju flera söndagar. Paulus säger till, det här måste du förstå alltså. Det här är grunden för ditt liv tillsammans med Gud. Absolut, fundamentalt. Får du det här fel så kommer det att vara en uppförsbacke, det kommer att vara en stege istället för ett kors resten av ditt kristna liv. Paulus säger till att egen rättfärdigheten försvinner. Det kan kännas ganska bra när vi läser från första kapitlet. Från vers 23 framåt, lyssna här. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av döda människor, dödliga människor, av fåglar, fyrfotdjur och kräldjur. Kanske du inte har gjort. Därför utelämnade Gud dem, så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Känns rätt bra, därför det kanske inte handlar om dig. Va? Ingen vågar nicka nu, för det är så rädd att du ska nicka på fel ställe. Men i alla fall, det här är ju kyrkan känd för, eller hur? Därför att de här synderna, ja, de är synder. Absolut. De här synderna är de vi kallar skandalsynderna. Eller hur? Och sådana är vi ju inte. Men problemet med Bibeln är att vi måste läsa vidare. Från vers 28. Eftersom de inte ansåg att det var någonting värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem till ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som var mot naturen. De har blivit uppfyllda all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek, illvilja, skvaller, förtal. De hatar Gud, brukar våld, de skrävlar, skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar och är oförståndiga och trolösa och kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de, fast de mycket väl känner till Guds rättvisa dom att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Har du gjort någonting någon gång som har skadat någon annan? Har du varit arg? Har du ljugit? Om du har ljugit någon gång, räck upp din hand. Härligt. Har du sagt någonting dåligt om någon gång? Har du gjort något som fått relationer mellan människor att försvagas. Har du varit stolt någon gång? Har du skvallrat någon gång? Har du varit olydig mot dina föräldrar? Bingo, alla har sagt. Va? Vi gör ju det här hela tiden, eller hur? Ja, men vi är ju bara människor. Nej, stopp. Vi talar inte om en billig lag. Vi talar inte om en lag som gör ditt bästa så gör nog ur resten. Vi ska inte försvaga lagen och göra tron till ett litet självförbättringsprogram. Jesus själv skärpar lagen. Det vet vi redan från Bergspredikan. Var hittar Paulus den här listan från? Antagligen från sitt eget hjärta. Eller hur? Antagligen från sig själv. Eller hur? It takes one to know one, säger man på engelska. Det krävs en för att känna till en. Eller hur? Vi är nog likadana kolsupare allihop. Jeremia 17:9 säger så här. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Och gillar nog, Bibeln är nog en positiv bok, eller hur? Va? Vilken motivationstal. Det är så, oj, man blir så glad. Det är obotligt sjukt. Följ, har du hört det någon gång? Följ ditt hjärta. Bingo! Ja, men följ, vad säger ditt hjärta? Det är ungefär som... Ja, vi ska inte jämföra vad det är för någonting. Om du inte förstår det här, om du inte håller med om det här, så har du inte tittat tillräckligt djupt in i ditt eget hjärta. Därför att det här är en del av oss alla. Och inte bara innan vi var frälsta, utan också när vi är frälsta. Winston Churchill sa: "The heart of the human problem is the problem of the human heart." Hjärtat i mänsklighetens problem är problemet med mänsklighetens hjärta. Vad sa du? Har jag skrivit fel nu igen? Hart. Är det lite tyskt? Hart. Men han hade rätt. Därför kan du förstå om grunden är fel. Lyssna nu här. Om grunden är fel. Tänk om vi Guds församling blir så. Vi smetar lite fernissa på. Eller hur? Vi målar lite ytan och rappar, vad heter det, de här sprickorna. Och så säger vi halleluja och frid. Och så tänker vi, ja men nu ska det här hålla. Det går inte. Därför att grunden är sjuk. Vi alla står som syndare. Och det här var Paulus intention. Det är det här han är ute efter. Det är att mössfällan, råttfällan ska få slå över din egen självrättfärdighet. Så du inser att så här är det. Guds lags hammare slår ner på oss med all dess kraft. Därför att lagen är sån att den som är skyldig i ett, han är skyldig i allt. Det räcker med att bryta mot ett för att hamna under domen. Det är Guds rättfärdighet. Gud var inte, han var inte rättfärdig och helig i Gamla testamentet. Sen blev han gammal och grå lite snällare med tiden. Det är inte så. Han är fortfarande 100% rättfärdig. Det finns inget oss och dem. Det finns bara oss. Om de goda nyheterna ska bli goda för dig, så måste du förstå det här. Du måste förstå att du aldrig varit, är eller kommer att vara god i dig själv. Det är därför du behöver evangelium. Det är inte fråga om ett självfrälsningsprojekt. När vi talar om nåden, ska jag försöka gå i land. Men hur mycket har jag kvar? Oj, söt. Så det går att förbereda sig en hel sommar. Jag vet att en del kan tänka sig, speciellt om du varit frälst en tid, så kan du tänka att ja, men det här bör, jag börjar bli lite irriterad, det här blir tjatigt. Vi vill komma vidare nu, vi vill komma vidare med något, till någonting nytt. Jag ska säga så här, ja men jag vet det där. Och jag har vetat det länge. Vet du varför jag vet att du inte har det fastän du tror att du har det? Därför att du säger, jag vet det där och låter irriterad.
Jag har frid!
Va? Lyssna här nu. vi är lite olika som människotyper. En del av oss är lite gråtmilda, andra av oss är lite... vi sörjer men djupt på insidan på något sätt. En del av oss syns det på ytan. Men, jag ska säga, om du inte får tårar i ögonen och känner dig djupt berörd och tacksam och förkrossad när du hör om nåden, så har du inte fattat den, eller så är du en väldigt hård rackare. Så är det. Tecknet på att du har förstått Guds nåd, att du hör om den, så bara smälter ditt hjärta. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Förunderlig nåd, sjunger jag på svenska, som frälste en syndare som mig. Jag kan säga så här, att jag är alldeles för oberörd av nåden. På tok för oberörd av nåden. Och det har skadat många människor i min omgivning. Det är det. Jag är alldeles för oberörd. Därför att jag tycker fortfarande att jag är alldeles för bra. Jag tycker det. Jag kan göra det på ett österbottniskt sätt och säga att jag är så jättedålig. Det är bara så, det är samma mynt fast andra sidan. Bara. Därför behöver jag komma mycket djupare in i förståelsen, i uppenbarelsen av nåden. Ni som är gamla, äldre, ni känner till Nils F. Nygren. Nåd över allt förnuft, han skrev. Jag kände för Marina idag. Ja, så spelade jag upp den för Sebastian. Han tänkte att ska jag på någon seniorsamling. Men i alla fall, de sånger som skrivs av människor som har förstått nåden, de räcker hur länge som helst. Ja, ni har ju ändå suttit för länge. Kan hända du tänkte att en gång du kom och lämnade allt i Guds hand. Jag stannar för evigt, o Herre, hos dig. Du ger mig trots synder och band. Nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser. Allting den överglänsar, nåden som Herren ger. Och så vers 2. Kan hända du tänkte att lämna din Gud, det kan aldrig mer bli som förr. Förvånad du ser, fast du brutit hans bud och just tänker stänga din dörr. Så kommer nåd över allt förnuft. Och sen kommer den tredje som jag tycker är mest ärlig. Då kände jag mig verkligen hemma. Jag har prövat min Herres barmhärtighet här månghundrade gånger, jag tror. Och själv ska du finna när ångesten tär och synden känns nattsvart och stor. Nåd över allt förnuft. Säg inte att du har det. Kom igen. Säg inte att du förstår, du fattar. Kanske om Gud har varit nådig mot dig, fattar du lite grann. Nåden är skandalös. Nåden är okontrollerbar, helt ofattbar. Den ger åt den som verkligen inte förtjänar det. Den ger åt den som verkligen inte har det på raden. Vi är duktiga på att hitta avgudarna utanför församlingen. Sex, makt och pengar, ni vet, nyhetsstaff. Men är sämre på att hitta dem innanför församlingens gräns. Skvaller, förtal, självrättfärdighet. Men de finns där och Paulus fördömer alla. Nu ska jag avsluta med det här. Jo, ska jag faktiskt. Jag kommer att komma igenom det här. 5 minuter. Får jag 5? Tack. Vi ska sammanfatta. Vad säger? Synd är synd. Lagen fördömer den. Vi tummar inte på det. Syndens lön är alltid död. När jag säger att du står fördömd, så är det ju inte så där. Alltså, du vet, som du var i skolan, du får stå i skamvrån i 5 minuter med dumstruten på huvudet. Ja? När jag säger att du står fördömd, att du står dömd, så står du död för evigt utanför Guds gemenskap. Eller hur? Syndens lön är alltid död, den skiljer oss från Gud. Den enda räddningen är att någon förbarmar sig över dig och tar din synd, din död. Det är det som Bibeln kallar evangelium. Din berömmelse är fullständigt utesluten. Det andra avslutningen, det är ett ord som jag vill bara ge med dig, ett ord som du behöver förstå. I första i Rombrev 1. när det står att allt vad det här var, att de inte bekänt Gud som Gud, utan de dyrkar andra saker. Kom ihåg, lägg upp det där ordet som finns här för följande slide. Vad står det där? Därför utelämnade Gud dem. Det här står i vers 24, i vers 26 och i vers 28 på standard paulinskt maner. Tre gånger säger han samma sak. Därför utelämnade Gud utelämnade dem. När de säger, människan säger, jag vill gå min egen väg, säger Gud, gå då din egen väg. Och när människan valt att gå sin egen väg, så kommer allt det här. Med förvrängd sexualitet, med saker och ting som kommer, eller den här andra listan, kommer jag ihåg, det var inte bara sexualiteten, skvaller, förtal, alla de här andra sakerna, de kommer därför att när Gud inte är Gud, så kan inte människan vara människa. Därför, lyssna nu, därför kan du inte stå med ett plakat, vare sig på torget eller Facebook, och säga, ändra er, det är det sjukaste du kan göra. Hallå? Du kan inte gå med ett plakat och säga, det här är så hemskt och så vidare. Du kan inte säga, behovet för en som lever med en snedvriden sexualitet, om vi nu ska ta det nu då, eftersom det är så mycket, så många som tycker om att skriva om det. Behovet för en som lever med en snedvriden sexualitet är inte att ta tag i den och skärpa sig. Hallå? Det är det sämsta du kan säga åt en människa som kämpar med sin sexualitet. Och vem i det här rummet har inte kämpat med sin sexualitet? Hallå? Va? Det där var bara en bisats. Hans behov är på samma sätt som ditt behov. Att Gud får bli Gud. När inte Gud är Gud blir inte människan en människa. Men vi kategoriserar. Det är ändå bra, nu kan jag bli arg igen i slutet. Ja. Vi kategoriserar. Du får inte vara med i församlingen som homosexuell, men det går väldigt bra som lögnare och förtalare. Tugga på den du. Stefan sa att man kan vara med det och vara homosexuell. Har jag sagt det nu då? Va? Det går i samma lista som Paulus talar om. Det här visar hur mycket det och vi finns. Accepterade synder och inte accepterade synder. Vi behöver förstå att inför Gud så är det inte ved dem. När du har för mycket dem i ditt liv, så visar det bara hur lite nåd du har förstått. Det är inte ved dem, ved mig. Jag förgås. Därför att jag har orena läppar. En människa som har drabbats av ved mig, som har drabbats av nåden, är den mest underbara människa att leva med. Därför att den är full av nåd och förlåtelse. Konklusion. Alla står dömda. Alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Hela världen står med skuld inför Gud. Om Gud är verklig, så är skulden verklig. Här slutar dagens text. Det är ju inte så bra. Va? Vi förtjänar alla att dö. Tack för idag. Det är det som är problemet med att läsa att predika ett brev så här. Jag menar, Paulus skrev inte brevet på det sättet. Han skrev hela brevet, men vi har redan undervisat alldeles för länge. Vi måste sluta den här dagens text, eller den här dagens predikan, med en annan del från Romarbrevet, nämligen den som säger Romarbrevet 8:1, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Inte så att det inte finns någon skuld, men det finns en som har tagit den verkliga skulden. Jesus kom för att göra det lagen inte kunde, att resa oss upp från döden. Evangelium är inte i första hand från sjukdom till hälsa, det är från död till liv. Den enda Gud frälser är misslyckade och döda syndare, eftersom det inte finns någon annan att frälsa. Inte för att göra goda människor lite bättre. Det här är goda nyheter för mig, åtminstone för mig. En syndare i desperat behov av nåd. För dig också, som kanske inte grace är så riktigt amazing nå mer. Kanske det har blivit lite blasé. Du har varit lite för länge som hemmavarande sonen. För dig som har för lätt att döma andra och ha en åsikt om det ena och det andra, så vill jag bara säga det att Gud, han kan frälsa dig. Och det är de goda nyheterna. Och vet du vad? Om han frälste dig igår, så behöver han frälsa dig idag. Det är färskvara. Därför att du hittar på så mycket rackartyg under tiden. Ska vi ta och resa på oss? Vi tror på en Gud som är expert på att förlåta synder. Varför måste han vara expert på att förlåta synder? Jo, för att det finns så mycket att förlåta. Också i ditt och mitt liv. Vi tar en stund här då vi är inför Gud. Bara någon minut innan vi avslutar gudstjänsten. Himmelske Fader, vi tackar dig. Herre, vi säger som publikanen längst bak i templet. Herre, förbarma dig över mig, syndare. Herre, förbarma dig över min svaghet. Förbarma dig över min synd. Herre, ge mig ett rent hjärta. Herre, ge mig en frimodig ande. Och Herre, ingenting av det kan jag prestera fram.